Jätteroligt att stå här idag och tala till er. Flera av er har jag sett tidigare, men det är en hel del ansikten här som är nya för mig. Väldigt, väldigt roligt att se er här också. Hoppas ni ska bli välsignade av den här gudstjänsten. Joakim berättade här om sin version av händelserna. Jag ska inte dra den långa berättelsen om hur det blev så att vi hamnade här till slut. Men jag kan säga att när vi var här i november förra året och den tanken slog mig att vi skulle hamna här, då slog jag bort den också och sa till mig själv och sa till Gud, det går aldrig. Och så kommer det inte att bli. Och det där är ganska intressant, för jag fick höra en gång en av våra kollegor i pastorskåren i pingströrelsen som berättade om hur han hamnade i Timrå där vi bodde förut. Han hade bestämt sig för att inte bli kristen, inte bli pingstvän och inte flytta till Norrland. Och allt det där hände sen. Det är ganska märkligt hur Gud kan, när vi bestämmer oss för att en väg vi inte vill gå. Ibland så kanske Gud tillåter oss att bestämma själva. Men ibland säger han, jo då, nu har jag ändå tänkt det här för dig. Sen finns det mycket att säga om vad som har hänt längs vägen här. Men det jag ska säga är att trots att det har varit besvärligt så Gud har varit trofast. Han har inte övergett oss. Och när vi har trott att nu går allting sönder, ja, det kanske har sänts på insidan. Men vad vi än har mött för prövningar och svårigheter i vägen så har det inte skadat oss. Och nu är vi här. Vi är glada för det. Vi känner bävan, ödmjukheten för uppdraget. Som jag sa för 2 veckor sedan, vem är jag? Vad kan jag göra för er? Det är bara Jesus, den levande Gudens son, som har makt att förändra situationen. Och kan vi göra någonting så att peka på vad han kan göra? Det är det enda vi kan göra. Vi hoppas att vi ska få göra det. Vi hoppas att ni ska bli välsignade och att vi får vara med om det. Att människor får möta Jesus över hela det här området. Få uppleva att det finns bara ett hopp här i världen. Om ni ser omkring, det är konflikter överallt. Människor är i luven på varann i alla sammanhang. Man är inte ensam om någonting. Men så finns det en lösning på alltihopa. Och det är det där. Korset. Om människor såg vad Jesus hade gjort och förstod det och tog det till sig och trodde på det. Då skulle saker och ting bli totalt annorlunda. Jag hoppas att du vill framöver här fästa din blick på den korsfäste. Inte lita på människor i... Politikerna ska vi be för, men de kan inte lösa våra problem. Vetenskapsmännen ska vi be för, men de kan inte heller lösa våra problem. Tro mig, jag har varit vetenskapsmän. Jag kunde inte lösa några bekymmer då heller. Men jag upptäckte att det finns en korsfäst som har löst all världens problem. Och tror vi på honom, då vänder allting. Och det vill jag ha som en vision framöver. Att ständigt peka på evangeliet, vad Jesus har gjort. För oss. Men när jag nu läser en text jag ska tala över, så blir det kanske inte någon vanlig visionspredikan det här, eller installationspredikan. Jag ska inte hålla på så länge. Men det var en text här som kom till mig i fredags. Ifrån första Mosebok kapitel 16. Och när vi läser den så... Du kanske undrar, hur ska det här sluta? Men det här kommer över mig med en sån skärpa att jag måste läsa det här och tala över det lite grann. Och det är en berättelse som är väldigt spännande. Första Mosebok kapitel 16. Jag ska läsa de första 15 verserna av hela kapitlet där. Och jag säger så här innan jag läser. Jag tror så här att det här kom till mig därför att det är en särskild hälsning det här till någon som sitter här idag. Gud ligger steget före. Och när vi går på gudstjänst då vet Gud vad vi behöver höra. Så någon här behöver höra just det som vi ska läsa nu. Vi läser det här i Jesu namn. Första Mosebok kapitel 16 från vers 1. Och då kommer vi in i berättelsen om Abraham. Han kallas fortfarande för Abraham, men han fick ett annat namn senare. Det står det så här. Abrahams hustru Sarai hade inte fött några barn åt honom. Men hon hade en egyptisk slavinna som hette Hagar. Och Sarai sa till Abraham, se, Herren har gjort mig ofruktsam. Gå in till min slavinna. Jag kanske kan få barn genom henne. Och Abraham lyssnade till Sarais ord. Och när Abraham hade bott 10 år i Kanaans land tog hans hustru Sarai sin egyptiska slavinna Hagar och gav henne till hustru åt sin man Abraham. Han gick in till Hagar och hon blev havande. Men när hon märkte att hon var havande började hon förakta sin husmor. Då sa Sarai till Abraham: den orätt jag utsätts för ska komma över dig. Jag lade själv min slavinna i din famn, men när hon märkte att hon var havande började hon förakta mig. Herren ska döma mellan dig och mig. Abraham sa till Sarai: se, din slavinna är i din hand. Gör med henne som du finner bäst. Och när då Sarai bestraffade henne flydde hon bort från henne. Men Herrens ängel fann henne, alltså Hagar, vid en vattenkälla i öknen, den källa som ligger vid vägen till Tjur. Han sade: Hagar, Sarais slavinna, varifrån kommer du och vart går du? Hon svarade: jag är på flykt från min husmor Sarai. Då sa Herrens ängel till henne: gå tillbaka till din husmor och ödmjuka dig under henne. Herrens ängel sa vidare: jag ska göra dina efterkommande så talrika att man inte kan räkna dem. Och sen sa Herrens ängel till henne: se, du är havande, ska föda en son. Honom ska du kalla Ismael. Ty Herren har hört hur du har lidit. Han ska vara som en vildåsna. Hans hand ska vara mot alla och allas hand mot honom. Och han ska bo mitt emot alla sina bröder. Och hon gav Herren som hade talat med henne ett namn. Och sa: du är den Gud som ser mig. För hon tänkte: har jag verkligen fått se en skymt av honom som ser mig? Därför kallar man brunnen Beer Lahai Roi. Den ligger mellan Kades och Bered. Hagar födde en son åt Abraham. Och Abraham gav sonen som Hagar fött namnet Ismael. Och Abraham var 86 år när Hagar födde Ismael åt honom. Amen. Vi ber tillsammans. Himmelske Fader, tack för Guds ord, tack för ditt ord som du har gett oss att förvalta, läsa och lära oss av. Vi ber om välsignelse i den här stunden, att du ska göra levande det som du vill förmedla till någon eller några här idag. Välsigna oss alla, tack för Betel församlingen i Jönåker och tack för alla kristna som finns i hela det här området. Vi ber i Jesu namn. Amen. Det första jag vill säga det är det här att Bibeln är så fantastisk. För man brukar säga att historien skrivs av segrarna. Om du läser gamla historieskrivare som var på de segrande sidor i olika slag, så framställer de alltid sina herrar som ofelbara och fullkomliga. Bibeln gör inte så. Bibeln säger precis hur det är. Och den beskriver människor i all deras skröplighet och svaghet. Och deras misstag tar de också med. Det finns så många exempel som helst. Kung David som begick äktenskapsbrott. Petrus som förnekade Jesus. Och alla de här sakerna. Gud utelämnar inte det. Han berättar hela historien. Därför att allt som händer inom hans rike, det har ett syfte att lära oss. Och det är likadant här. Hela det här kapitlet handlar om ett jättestort misstag som Abraham och Sara begår. Och den börjar med att problemet beskrivs här. Första versen, då säger Bibeln så här: Abrahams hustru Sara hade inte fött några barn åt honom. Men hon hade en egyptisk slavinna som heter Hagar. Redan här ser vi. Det fanns ett problem. Abraham och Sara hade inga barn. Och vi kan läsa tidigare att Abraham, han klagar inför Gud och säger: du har lovat mig att jag ska få barn, men det händer ju ingenting. Du har lovat mig att mina avkomlingar ska bli som sanden på havets strand. Men jag har inga barn, min hustru Sara är ofruktsam. Vad tänker du egentligen? När jag dör så kommer, han var ju gammal när det här hände redan. När jag dör kommer allt jag äger att bli min tjänares. Han hade ju en tjänare som hette Eliezer från Damaskus. Han ska ärva mig. Det var inte bara ett praktiskt problem. Det var inte bara ett andligt problem att Gud hade lovat någonting som såg ut att inte gå i uppfyllelse. Att inte ha några avkomlingar på den här tiden. Det var också skamligt. I den kultur som Abraham och Sara levde i. Att inte ha barn. Det var fruktansvärt. Det var ett bevis för att man inte var välsignad. Så här har de ett jättestort bekymmer. Och hur ofta ställs inte du och jag inför samma situation? Vi behöver någonting. Vi upplever kanske att Gud har lovat oss någonting, men ingenting händer. Vad gör vi då som människor? Jo, då försöker vi lösa det här själva. Och det är precis vad Abraham och Sara gör. Det syns redan i första versen här. Den som har skrivit ner det här, förmodligen Mose, säger: här fanns det problem, men då tittar Abraham och Sara åt det här hållet. Och så ser de Hagar. De utser Hagar till surrogatmamma, som bihustru kan man säga. Det här var inte Guds tanke. Gud hade lovat att det var Sarai som skulle få barn. Men man väntar inte här, utan nu tänker man: okej, vi löser det på ett annat sätt. Och så tar man till en sedvänja då som fanns i det område, den kulturen man levde. Att om husmodern inte kunde få barn, så kunde hennes tjänarinna gifta sig med mannen. Och när hon fick barn så adopterade husmodern barn. Och det blev som hennes. Så hon blev en form av surrogatmamma. Detta var inte Guds tanke. Och man ser att det här direkt leder till konflikter i familjen. För när Hagar då blir havande, så börjar hon förakta sin husmor. Okej, så först begår de ett misstag. Och det som händer sen är att det blir spänningar mellan de människor som är inblandade i den här situationen. Och Hagar förvärrar saken. Det var inte hennes idé från början. Hon var bara tjänarinna till Sara och Abraham. Men när hon blir indragen i det här, så förvärrar hon saken genom att förakta sin husmor. Det var ju hon som var gravid. Sara var ju ofruktsam. Och Hagar tänker kanske så här: nu kommer Abraham att älska mig mer, därför att jag har gett honom ett barn. Vilket Sara ju då, som hennes husmor, inte klarade av. Sara tillrättavisar henne. Ni ser att det är ett gräl här mellan Abraham och Sara. Och Sara går och bestraffar Hagar på något sätt, tillrättavisar henne. Och hon flyr, säger berättelsen, ut i öknen. Men en ängel möter henne och säger åt henne att gå tillbaka och ödmjuka sig under Sara. Gå tillbaka. Och Gud lovar även här att vara med henne och hennes barn, trots att allt det här som har skett har varit ett stort misstag från början. Och berättelsen slutar då med att Hagar återvänder och föder sitt barn. Och de ger honom namnet Ismael. Det är vad som händer här. Vad har det här med oss att göra? Jo, det som blev så starkt för mig i fredags är att jag tror att det här är ett personligt tilltal till någon som sitter här nu. Och nu kommer jag till den biten. Jag tror att du sitter här som är på flykt. Eller du tänker fly. Från ett sammanhang av människor där det har begått stora misstag och stora problem och konflikter har uppstått på grund av de här misstagen. Och det kan också vara så att du liksom Hagar har förvärrat problemen genom dina egna svagheter. Det var inte du som orsakade problemen från början, men du blev indragen i det här på grund av vad andra har ställt till med. Och så blev den enda soppa av alltihopa. Kanske genom att du visade bristande respekt mot de människor som var inblandade. Kan vara så att de här personerna det handlar om, det kan vara en familj, en församling, det kan vara en arbetsplats. Något sammanhang där du finns så har det uppstått konflikter. På grund av andra människors misstag. Du har blivit indragen och tyvärr har det förvärrats genom dina svagheter. Och nu tänker du så här: jag ger mig av. Jag sticker från det här sammanhanget. Det går inte att lösa det. Budskapet till dig idag från Herren är följer: fly inte undan problemen. Vänd tillbaka och ödmjuka dig. Absolut, det var inte du som orsakade problemen från början. Men det har blivit en enda soppa av alltihopa. Du tror att det inte går att reda ut. Men Guds tilltal till dig är idag att du ska gå tillbaka. Och är det så att du går och funderar på att fly, så ska du sluta med det. Du behöver stanna i det här sammanhanget. Hur ska du kunna göra det? Eller ens våga tänka tanken? Jo, se här vad Hagar får vara med om. Du har en Gud som ser dig. Hon gav Herren ett namn. Han som hade talat med henne. Du är en Gud som ser mig. Mitt i den konflikt du har hamnat i. Det var inte ditt bekymmer. Men dina egna misstag har förvärrat situationen. Men Gud ser dig. Trots andras misstag. Och trots dina egna misstag. Han har inte övergivit dig eller svikit dig. Och du behöver inte fly från problemen. Eller de här konflikterna. Därför att Gud är den som ser dig. Du har också en Gud på din sida som hör dig. Se nu här vad ängeln säger till Hagar. Du ska kalla barnet Ismael. Det betyder Gud hör. När du har varit i den här svåra situationen och bett till Gud och undrat. Vad är du Gud någonstans? Jag vet inte hur det här ska gå. Så är mitt budskap också till dig idag. Gud han hör dig. Han har hört dina böner. Och han har sett dig. Och trots att en del av det här som har hänt kanske är ditt eget ansvar. Precis som Hagar så förvärrade du situationen också. Men Herren har förlåtit dig det. Och även fast du är inblandad så står det också. Han vet vad du har lidit. Han ser ditt lidande. Han tar inte lätt på det. Han har själv lidit. Han blev människa och led på ett kors. Han vet precis vad det är vad människa. Och du har också en Gud på din sida som vill välsigna dig och vända det här misstaget till stora välsignelser och rikedomar. Se vad som händer. Det var inte Guds tanke från början att Hagar skulle föda Ismael. Det var ett mänskligt påfund. Men när det nu blev så här så lovar Gud att jag ska göra dina efterkommande, säger han till Hagar, så talrika att man inte kan räkna dem. Och längre fram, när Hagar är i en annan situation, så lovar Gud, jag ska ta hand om ditt barn. Jag ska välsigna honom. Och läser man historien rätt, så hela det arabiska folket är avkomma till Ismael. Ett stort folk. De känner inte Jesus, de allra flesta av dem, men de är älskade av Gud. Och välsignade av honom, därför att Gud lovade det. Och du har också en Gud på din sida som vill visa en skymt av sig själv för dig. Mitt i din flykt, mitt i dina funderingar på att ge dig av därför att du inte kan lösa det du står i. Så står det här, har jag verkligen fått se en skymt av honom som ser mig? Gud vill uppenbara sig för dig. Han vill inte att du ska tro att han är långt borta. Han är en Gud som ser dig, som hör dig och som vet vad du har lidit. Han vill välsigna dig, vända alla de här misstagen och konflikterna till välsignelse. Och visa sig för dig. Han vill göra det. Han vill att du ska känna att Gud är en verklighet. Han finns i min vardag, han ser mig. Han har inte glömt mig. Därför, du ska gå tillbaka. Och ödmjuka dig i den situation som du har hamnat i. Jag vet inte vad det är för situation. Och Herren har inte visat mig vem det är här som behöver höra detta. Men jag vet att du sitter här. Du hamnar i detta. Du är på väg att fly. Du ska inte fly. Vänd tillbaka. Stanna där. Och Herren ska vara med dig mitt i den här situationen. Sen kom den tid för Hagar då hon och Ismael fick bryta upp. Man kan läsa ett par kapitel längre fram att hon och Ismael fick ge sig av. Men då var det i enlighet med Guds plan. Kanske är det så att du ska till slut ge dig av från den situation du befinner dig i. Jag vet inte, men du ska göra det när Guds tid är inne. Inte fly. Man ska inte fly från problemen. Istället ska man lita på Gud mitt i prövningarna. Och när han öppnar dörren. När han delar på vattnet som när de tågade ut i Egyptens land, då är det dags att gå. Jag tror att Bibeln är väldigt praktisk. Den visar oss vägen till frälsningen genom Jesus. Och den visar oss också genom historien här ett sätt att leva som behagar Gud. Och Jesus använder själv den pedagogiken han undervisade. Han säger när han har berättat om den barmhärtige samariten så säger han, gå du och gör som han. Om du har känt dig träffad av det du har hört här idag, då ska du göra som vi har läst. Gå och gör på samma sätt. När vi ber om en stund, säg då till Herren: ja Herre, det är svårt det här, men jag litar på dig. Jag ska inte fly. Jag ska stå fast, för du är en Gud som ser mig. Du är en Gud som hör mig. Du är den Gud som kan hjälpa mig genom alla svårigheter. Och du kan också vända både minas och andras bekymmer och problem till välsignelse. Ta detta till dig. Vi reser oss upp och ber tillsammans. Vill du ha förbön, samtal efteråt, får du gärna ta kontakt med oss efteråt. Himmelske Fader, tack för ditt ord, Herre, som innehåller så mycket till hjälp och vägledning för oss. Tack att du är den Gud som ser oss, som hör oss och som vet vad vi har lidit i de situationer vi befinner oss i. Herre, jag ber för varje broder och syster som är i den här situationen. Tack att du ser dem och du vill hjälpa dem. Tack Jesus att när vi tror på dig så behöver vi inte fly problemen. Vi behöver inte fly de konflikter vi har hamnat i. Och vi behöver inte fly på grund av andras misstag eller våra egna misstag. Vi kan lita på dig. Vi kan stanna mitt i det sammanhang vi befinner oss i. Och förlita oss på att du har all makt i himlen och all makt på jorden. Jag ber om din välsignelse över var och en som är här idag. Herre, vi sätter vår förtröstan till dig, Jesus Kristus, Guds son. Du som har dött och uppstått för våra synder på tredje dagen. Tack att du hör våra böner, Herre. Du är den Gud som hör och som ser och som vet om allt. Och som har lösningar på alla bekymmer, Herre. Du är en undergörande Gud. Och du vill ge seger varje dag, Herre. Blodköpt seger. Tack för din son som gav sitt liv för oss. Och tack för kraften i namnet Jesus. I Jesu namn. Amen. Amen.